Podplay.
Vilka frågor får en journalist ställa till en president? Mexikos president Andrés Manuel López Obrador brukar hålla presskonferens varje dag. Oftast mest inför mexikanska journalister, men det går att komma dit som utländsk reporter. När DNs korrespondent Henrik Brandao Jönsson kom dit uppfattade många att han gick över gränsen. Kanske också presidenten själv, när han ställde sina obekväma frågor. Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Thorén Björling.
Buenos días, señor presidente. ¿Cómo estás?
Bien, bien.
Bien. Yo soy Enrique Brandao Jönsson. Yo soy periodista de Suecia. Trabajo por el periódico Dagens Nyheter. Que es el...
Ja, det där är Henrik Brandao Jönsson som vi ska prata med idag. Ibland kan man som utomstående säga saker som andra inte säger. För att de inte vågar, eller för att de är hemmablinda, eller för att de har något att förlora. Till exempel akkreditering till nästa presskonferens. Så var det till exempel under Donald Trump i USA, där de allra rakaste frågorna, de av typen "Varför ljuger du?", ofta ställdes av utländska journalister. Många minns nog också den tyska tv-journalisten Christian Stichlers envetna frågor till Folkhälsomyndigheten förra året. DN har nu ett eget exempel på detta fenomen, och vi säger välkommen då till Henrik, Latinamerika-korrespondent. Hej!
Hej Sanna!
Du är tillbaka i Brasilien efter din utflykt till Mexiko. Är det höst där du är nu?
Ja, det är väldigt höstigt. Det var ett 3 timmars regn nu i morse här, va? Så det öser ner.
Vi ska inte prata så mycket om Brasilien mer, utan vi ska till Mexiko. Mexikos president, han kallas för AMLO efter sina initialer. Han tillträdde 2018. Vem är han?
Ja, alltså han är en politisk överlevare. Han har liksom dominerat mexikansk politik de senaste 20 åren. Men han är 67 år och han började sin karriär när han var 20, så egentligen har han hållit på liksom i 40 år med politik där. Och han är liksom svårdefinierbar, för att på ytan så ser han ut som en vänsterpresident. Han vill liksom lyfta de fattiga och han vill liksom ge ut bidrag och höja pensionerna. Men sen är han liksom väldigt konservativa värdering. Han har problem med samkönade äktenskap, han vill liksom ha kärnfamilj. Han är ju egentligen påminner mer om en kristdemokrat. Och sen det mest liksom, så är han väldigt nationalistisk och populistisk, va? Och det är liksom därför tror jag som att han liksom blev ganska bra kompis med Trump, va? Det var därför jag ville prata med honom om Trump. Alltså, hur kan en vänsternationalist bli kompis med en högernationalist? Ja, det var ganska enkelt.
Du, var bor han någonstans där? Presidentpalatset i Mexico City verkar ju vara tjusigt.
Ja, alltså när han blev president så ville han ju alltså föra in en åtstramningspolitik, och då flyttade han inte in i det här residenset som man bor i, Los Pinos i Chapultepec-parken, utan han flyttade till National istället, som är liksom Palacio Nacional som ligger precis vid Zocalo-torget, och det är väldigt ståtligt och väldigt häftigt. Det är liksom byggt av spanska kolonisatörer på 1500-talet och har överlevt alla de här jordbävlingar, och så är det liksom täckt med sån här rödskinande vulkansten som är ganska lätt, för att Zocalo-torget där det ligger, det är ju byggt på en sjö, så att man kan liksom inte hälla på för mycket betong där, för då sjunker presidentpalatset. Så man byggde det liksom i den här rödaktiga vulkanstenen, så att väldigt fint. Och där bor han då inne i en liten lägenhet.
Mm. Och sen håller han de här så kallade gryningspresskonferenserna som sker på morgnarna. När du var där, hur många var det där då?
Alltså vi var 15 stycken. Det brukar, alltså innan pandemin så var det 100 personer som brukade samlas. Och han håller de här, de kallas för mañaneras, alltså gryningskonferenser. Och det tror jag den enda politiker i världen som klockan 7 sätter sig, eller ställer sig bakom podiet och håller en presskonferens i 2 till 3 timmar. Han sitter aldrig ner, han står hela tiden upp och svarar på alla frågor. Och sen så får man kanske inte svar på alla frågorna som man ställer. Men det är ändå ett sätt, han vill liksom nå ut med sin politik. För han tycker att de andra tidigare mexikanska presidenterna, de har åkt runt i sina flygplan och folk har aldrig fått reda på vad de gör för någonting. Så han tog det här beslutet, nej, nu har jag blivit vald till president. Varje dag 7:00 ska jag berätta för folket vad jag håller på med.
Det är lite intressant det där tycker jag, vilken relation journalister och makthavare har till varandra. I Sverige så är ju journalister ofta rätt så rakt på sak och inte så där jätteartiga mot politiker. Hur brukar det vara i Mexiko?
Ja, i Mexiko har man ju en hövligare ton, även ifall det är så att AMLO, som man kallas, kritiseras ju mycket. Det var ju en annan journalist som fick frågan efter mig där. Och det var väldigt kritiskt. Han kommer då från El Universal, Mexikos största dagstidning. Så att det finns en hövlighet, men presidenten får ändå kritiska frågor.
Presidenten riktade sig till dig. Varför gjorde han det, tror du?
Alltså jag vet att jag tror det är så här att under pandemin, det har inte varit så många utländska reportrar i Mexiko. Det kommer en reporter från Sverige, lite udda land. Och Sverige var ju på tapeten just den veckan när jag var i Mexiko, för att IKEA hade invigt sitt första varuhus i Latinamerika. Vi pratar ju inte om IKEA, men det var ändå lite så här, jag vet inte om det hjälpte till, för att jag trodde ju inte jag skulle få plats. Jag menar, Mexiko är 126 miljoner människor, de har bara 15 journalister på plats. Varför ska man släppa in en svensk? Jag kommer inte från USA, från England eller Tyskland eller de stora ekonomierna i världen. Jag kommer från ett litet land i periferin. Men jag släpptes in, och jag tror också att jag spelar lite på det kortet. En svensk journalist, det behöver man inte vara rädd för. Liksom. Så att jag tror det också var därför jag kunde ställa de här frågorna till honom. För att hade det varit en amerikansk reporter så hade han ju säkert presidenten varit jättetaggad och kanske lite på svarställning. Men nu kom liksom en oskyldig svensk med då taskig spanska som bryts ganska kraftigt på portugisiska. Så det blev lite, kanske lite charmigt där.
Men han kanske inte väntade sig då att du skulle vara så pass påläst. En av frågorna som du ställde handlade just om Donald Trump, som då ganska otippat fick en väldigt märkligt god relation, de här herrarna. Vi ska höra vad presidenten svarade.
Es muy buena pregunta. Y creo que sí es motivo de dudas.
Vad säger han här, Henrik? Berätta. Han låter lite tvekande.
Ja, så jag tror jag blev lite tagen då i början. Det där, för han liksom svamlar lite i början. Han säger, det var en bra fråga. Så han försöker liksom vinna tid. Men sen erkänner han, ja visst, det är ju klart att det finns ju tvivel. Alltså, hur kan liksom två så olika presidenter bli kompisar?
För det är det du frågar om här. Hur kommer det sig att ni blev kompisar?
Ja, det är precis. Hur kommer det sig alltså att ni blev kompisar, att ni kunde kommunicera? För att vi får ju tänka på att Trump hade ju liksom innan kallat mexikaner för bad hombres, dåliga män. Han hade kallat mexare för våldtäktsmän, knarksmugglare, bygga en mur mot Mexiko och låta Mexiko betala för den. Så det var liksom rätt upptrissat. Så jag menar, varför ska man bli kompis med en sån kille? Men då sa ju här AMLO till mig att jag visste det var många som trodde på att vi skulle liksom konfronteras. Men så blev det inte. Vi förstod varandra väl, och det blev bra för våra länder. Den här relationen blev väldigt bra för våra länder.
Han berättade också lite grann för dig om sin förhandlingstaktik. Att man kan ju få igenom andra grejer om man bara struntar i att prata om de jobbigaste sakerna. Som muren till exempel.
Ja, men precis. Alltså, han åkte ju, AMLO reser ju inte på statsbesök, utan han reser bara runt i Mexiko. Liksom en av de presidenter i världen som inte åker utomlands. Så han har bara gjort en utlandsresa på 2,5 år som president, och det är till Washington. Och då sa han, jag kommer bara om vi inte pratar om muren. För att om det blir prat om muren, sa han, då kommer det bli bråk. För att
det blir klart, det är dålig stämning.
Ja, då blir det dålig stämning. Man vill inte ha en mur. Liksom. Och det Vita huset gav med sig. Och istället kunde de då prata om frihandelsavtalet.
Just det. Vi ska alldeles strax prata lite mer om vad Mexikos president sa till dig. Mm. Studio DN idag med Henrik Brandao Jönsson i Rio om Mexiko och deras president. En fråga som du tog upp på den här presskonferensen handlade om covid i Mexiko och också om hans egen hantering av covid. Du jämförde presidenten med Brasiliens president Bolsonaro som ju står politiskt väldigt långt till höger. Varför var den där jämförelsen relevant och varför var den känslig?
Ja, alltså den var ju relevant för att Andrés Manuel López Obrador, Mexikos president, han har ju tonat ner coronavirusets allvar. Han fortsatte resa runt i landet, skaka hand med folk, vägrat använda munskydd och vill inte vaccinera sig. Så att han har liksom påmint väldigt mycket om Bolsonaro. Men samtidigt så är det ju så att Bolsonaro står väldigt, väldigt långt till höger och AMLO då till vänster, så man kan liksom inte jämföra en vänsterpresident med en sån far right, alltså riktigt sådär, så att den frågan blev väldigt obekväm. Mm.
Han har ju nu AMLO, han har fått en första spruta trots allt, efter ett massa velande. Varför har det där varit en stor sak? Det är ju en stor sak även i Brasilien om man ska ta eller inte ta vaccinet.
Alltså jag vet inte, alltså han har väldigt dåliga rådgivare, för att även ifall han fick ju covid i slutet av januari och var sjuk i 2 veckor. Men, och då sa hans läkare att han hade antikroppar, så att han då blev erbjuden, när alla 67-åringar blev erbjudna vaccin i Mexiko, då tackade han nej. Han skulle ju tackat ja, även ifall han inte tog det för att visa för befolkningen, titta, det är inte farligt med en vaccin. Men istället så sa han, jag behöver inte. Och då velade han. Och det har han hållit på med. Och sen så nu, just på presskonferens, då ändrade han sig. Så att nej, jag ska vaccinera mig nästa vecka. Men då har han ju redan så tvivel. Va? Det tycker jag är onödigt.
Mm, just det. En annan fråga. Du fick ju med väldigt mycket på de här sakerna du tog upp med honom. Men det är spännande att prata om Mexikos politik här. Det handlar ju om relationen mellan USA och Mexiko och om de migrationsströmmarna som kommer. Det är ju så att det kommer ju mycket folk, både från Mexiko direkt till USA, de blir oftast tillbaka skickade på stubinen, men också folk som kommer söderifrån, från Honduras, El Salvador, Guatemala framförallt. USA har ju varit lite förbannade på att Mexiko släpper igenom de där människorna som kommer. Hur har AMLO, presidenten där, hur har han hanterat det rent politiskt?
Ja, alltså han går ju faktiskt Biden nu till mötes och har stängt gränsen till Guatemala och stärkt bevakningen. Och det är ju sånt som han liksom inte velat göra tidigare, utan för att man ska inte liksom ha stängda gränser. För att han kan ju inte liksom protestera mot en mur mot USA och sen själv skapar han en mur mot Guatemala. Men Biden har verkligen bett honom, för att det är alltså 10 000-tals migranter som kommer från framförallt Honduras nu och Guatemala. Inte lika mycket från El Salvador. Och det är ett jätteproblem, och de här människorna då utsätts ju för kidnappningar, alltså de här mexikanska kartellerna tar ju de här migranterna, så det är väldigt farligt, och det bästa är liksom om man är på plats och söker istället liksom asyl från där man bor, än att man, det är det liksom Joe Biden och nu Mexikos president försöker få igenom, att ge er inte ut på vägarna.
Mm. Hur kommenterar han det här för dig och sin relation med Biden, som ju han var ganska sen med att erkänna också som valsegrare?
Ja, han erkänner ju inte Bidens seger, och därför trodde man, ha, titta, han är Trumps vän. För det var ju liksom bara Bolsonaro och AMLO då i Latinamerika som inte gratulerade Biden. Men alltså AMLO är ju rätt stark, för att han sa ju att Biden har ett förslag på att man ska satsa på att lösa problematiken i ursprungsländerna, alltså i Honduras, Guatemala och El Salvador. Och han vill lägga in 4 miljarder dollar för att stödja de här länderna, för att de ska liksom bättre kunna ta hand om sin befolkning. Och där bad ju då Mexikos president att kongressen ska rösta för det förslaget, för att det är kongressen som måste godkänna det förslaget. Och det var lite så. Han sa det på ett sätt att, ja, vi i Mexiko, vi kan göra vad vi vill. Men ni i USA, vill ni lösa migrationsproblemet? Ja, då får ni betala de här pengarna och förbättra de här ländernas situationer. För att jag menar, varför är det dåligt ställt i Honduras? Jo, det är ju för att det landet är ju en transitland för USAs enorma kokainbehov. Det är liksom, hade inte USA haft ett kokainbehov så hade Honduras varit kanske ett blomstrande land. Men alltså, presidentens bror i Honduras är livsstilsdömd för knarksmuggling, kokainsmuggling. Och det är ju givetvis så att den sittande presidenten också är involverad i detta. Och därför så bryr sig inte den här presidenten om sin befolkning, utan han tjänar ju så oerhört mycket på det här enorma amerikanska kokainbehovet.
Du, den här presskonferensen som du var på, vilka andra frågor ställde de andra journalisterna där dagen? Vilka typer av frågor kom det upp?
Ja, det var liksom en skandal som hade hänt i Guerrero, en delstat i mellersta Mexiko, där en borgmästare puttat till någon som hade demonstrerat. Så de menar, vad är detta för typ av våld? Liksom, ska en guvernör putta på en demonstrant? Och sen så var det snack om kartellerna i Jalisco som har kidnappat folk. Så att det var liksom sådär vanliga, alltså den stora nyheten just på den konferensen som jag var på, det var ju att Televisa, Mexikos största tv-bolag, går ihop med Univision, som är då den största spanskspråkiga amerikanska tv-kanalen. Men det kom liksom inga direkta frågor på det, utan istället så handlade det liksom om kartellerna och det här delstatsvalet som nu ska börja i juni, där man ska välja nya guvernörer.
Du, vad tänkte du? Tyckte du själv att du lärde någonting? Jag tänker både som handlar om mediedynamik, men också om AMLO, eller om de reaktionerna som du fick på det här tillfället.
Ja, alltså jag har ju intervjuat presidenter förr, men jag tyckte det var bra vad jag gjorde denna gång, att jag reste mig upp så jag blev liksom synlig för alla. Jag satt liksom inte och gömde mig. Och så gjorde en ganska lång presentation. Jag försöker liksom undvika det innan, för jag tycker det är bättre att man satsar på frågorna. Men jag gjorde en ordentlig presentation av mig själv och berättade vad jag jobbade med och så. Och det gjorde att vi pratade i 20 minuter. Så att det har jag lärt mig. Det lönar sig att lägga den där extra tiden och berätta vem man är, varför är man i Mexiko, lalalala. Och så blev det ett väldigt bra samtal. Jag menar, jag har inte pratat med en president i 20 minuter på en presskonferens. Man brukar få en eller två frågor högst.
Men du fick ju också ett kvitto på att folk faktiskt följer vad som händer, för att du blev ju lite igenkänd sen.
Ja, precis. Alltså på kvällen gick jag ner till Salon Corona, som är liksom en legendarisk ölhall, typ Pelikan då, Stockholm fast i Mexiko. Och då kände ju folk igen mig, och det liksom reste sig upp och liksom gav seger. Viva AMLO! Viva AMLO! För att de tyckte jag hade ställt kritiska frågor. Men så satte jag mig ner, så var det en annan snubbe som lite sådär smyg undan, sådär visade tummen upp. Ja, du ställer bra frågor. Han är en demagog. Och så. Men, och det var ju trevligt liksom att ha den kontakten. Men se på Twitter, där blev jag ju väldigt, väldigt hårt åtgången. Där gjorde de löje åt mig för att jag hade frågat honom varför han inte ville vaccinera sig. Det ville han ju visst då, skriver de. Ja, men det han förra veckan ville han inte. Och så var det en mexikanska som kallar mig för pendejo. Och pendejo, det kan ju översättas som din jävla tönt. Men det kan också betyda någonting annat som har med könshår att göra. Och sen var det någon på Twitter som postade en tecknad film där en liten kille sparkar ut en annan kille i rymden. Så att jag förstod ju liksom, okej, det här budskapet är klart. Jag får inte kritisera er president.
Du ska inte bry dig om Twitter, Henrik. Stort tack för att du var med idag. Vi ser
Stort tack, Sanna.
Nästa presidentintervju.
Ja, absolut. Det ska vi göra.
På måndag handlar Studio DN om vad det innebär när en graviditet inte blir ett barn utan ett missfall. Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmelakai, exekutiv producent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Miesenberger och teknik Jonas Lindskog, Bauer Media. Jag heter Sanna Thorén Björling.